Stockholm 11 maj år 1818. Mälarens vatten som omger huvudstaden glittrar i majsolen. Det bjuds passande nog på kungaväder den här dagen. I Storkyrkan sitter rikets samlade elit mellan kyrkans stenväggar som fortfarande bär på vårnattens valka. Ett sorl från de högtidsklädda gästerna fyller valven. Idag ska en helt ny era inledas. På en sammetskudde vilar en kungakrona. En krona med anor från Vasatiden. Den här symbolen för Sveriges första kungadynasti ska nu få inleda. Den mörklockige reslige mannen som sitter omgiven av rikets högsta herrar är den första i den nya ett som ska ta plats på den svenska tronen. Han tar emot smörjelsen av ärkebiskop Lindblom och så lyfts kronan, prydd av ett diamantkors ovanpå ett blått emaljklot fram och placeras på den nya kungens huvud. Nu är det beseglat. Sverige har fått en ny kungaätt och Jean-Baptiste Bernadotte har blivit Karl den 14 Johan. Den första i ledet av en monarki vars tid håller på att rinna ut.
Det här är berättelsen om ett Sverige på randen till kollaps och om hur fransmannen Jean-Baptiste Bernadotte blev kung Karl den 14 Johan av Sverige, stamfader för en ny svensk kungadynasti.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Den 11 maj år 1818 kröns alltså Karl den 14 Johan till kung i Sverige. Men egentligen heter han Jean-Baptiste Bernadotte. Och han är varken svensk eller av kunglig börd. Tvärtom är han en borgarson från Frankrike. Han talar inte ens svenska, trots att han varit kronprins i landet i närmare 8 år. Och dessutom utgjorde han tidigare ett av de främsta hoten mot det svenska rikets säkerhet. Nej, att Jean-Baptiste Bernadotte skulle bli Sveriges kung, det hade varken han eller någon annan tänkt sig. Men ödet ville annorlunda. Så vad gör då en fransman, tidigare general i Napoleons armé, på Sveriges kungatron? Och varför behöver Sverige ens en ny kung? För att förstå det måste vi backa bandet. 10 år. Till år 1808. För i mars år 1808 vankar Jean-Baptiste Bernadotte av och an i Köpenhamn. Hans fransk-dansk-spanska styrkor är redo för strid och Bernadotte väntar bara på att få order om att anfalla Sverige söderifrån. Den hårfagra 45-åringen Jean-Baptiste Bernadotte är marskalk av Frankrike och general i Napoleons armé och han sköter faktiskt bara sitt jobb. Han vet ju inte om att Sverige är just det land som kommer erbjuda honom århundradets toppjobb om 10 år. Den uppgift han ska lösa nu är att invadera Sverige för att en gång för alla få landet som vägrar lyda Napoleons order på knä. Men det är inte bara Frankrike och Jean-Baptiste Bernadotte som ligger redo för att kastas över landet. De har kumpaner i öst, Sveriges arvfiende Ryssland. Ryssarna har redan korsat den svensk-finska gränsen från sitt håll. Och målet verkar vara att knäcka landet totalt, radera det från kartan helt och hållet. Sverige är år 1808 fortfarande ett ganska stort land, rent ytmässigt. Men det är långt ifrån den militära stormakt som det var för en sådär 100 år sedan. En attack från flera fronter kommer bli förödande och läget ser minst sagt knivigt ut för den svenska kungen, Gustav den fjärde Adolf. Men hur i hela friden hamnar Sverige i en sån knipa? Gustav den fjärde Adolf, som Sveriges kung år 1808 heter, har haft det motigt under sina första 12 år på tronen. Hans kungakarriär börjar med förskräckelse när hans älskade far, Gustav den tredje, mördas på en maskeradbal på Operan år 1792. Gustav Adolf är precis nybliven tonåring. Men han blir, vare sig han själv vill det eller ej, kung Gustav den fjärde Adolf. Och när han fyller 18 år, i november år 1796, kliver han fram och tar över taktpinnen helt. Men det är inte lätt att regera Sverige i slutet av 1700-talet. Hans tid på tronen börjar med missväxt och hungersnöd. Och utrikespolitiken är också knölig. Gustav IV Adolf har redan varit orolig för den franska revolutionens framfart. När så en viss general vid namn Napoleon Bonaparte gör statskupp och tar makten i Frankrike blir allt ännu värre.
Den moderna tiden kommer stort och kommer att omkullkasta allt som har varit. Och det är det här som är så himla intressant.
Det här är P3 Tigerkrona. Intendent vid Skoklosters slott,
För då uppstår det en situation där den som befinner sig på rätt plats i rätt tid har oanade möjligheter.
Men för Gustav IV Adolf gäller de gamla värderingarna fortfarande i allra högsta grad. Den här konservativa inställningen kommer bidra till hans fall, som i början av 1800-talet bara är några år och ett par fatala misstag bort. Det är inte bara Gustav IV Adolf som är lite skärrad över Napoleons framfart. I Frankrike håller sig Jean-Baptiste Bernadotte inkognito under statskuppen år 1799. Han och Napoleon är nämligen inte världsbästa vänner, och han är nog lite orolig för vad generalen från Korsika ska ta sig till nu när han har gripit makten. Efter en statskupp riskerar ju alla som tillhörde den tidigare regimen att kickas ut brutalt. Och Jean-Baptiste Bernadotte, som var krigsminister i Frankrike innan Napoleons kupp, kan mycket väl ses som en rival som behöver röjas ur vägen. Oron är inte obefogad. Och Jean-Baptiste Bernadotte har långt att falla om han skulle petas från sin plats. Att han överhuvudtaget har en plats i samhället där han ses som ett hot mot landets mäktigaste man, det var det nog ingen som trodde ungefär 30 år tidigare. Det var inte alls i samhällets topp det var tänkt att han skulle hamna. Och för att förstå var han kommer ifrån och hur alla de här sakerna hänger ihop, måste vi backa bandet ännu en bit. År 1780 jobbar en rastlös 17-åring som skrivarlärling i sin hemstad Pau i sydvästra Frankrike.
Familjen Bernadotte tillhör borgerskapet. De ingår i den här delen av befolkningen som befinner sig i städerna. Som består av hantverkare, handelsmän, administratörer. Och familjen Bernadotte kommer från det här skiktet. Där både farfar och tidigare generationer har varit vävare, hantverkare.
Både hans pappa och storebror är skrivare. Och eftersom det här fortfarande är tiden när de flesta söner går i sin fars fotspår, är tanken såklart också att även Jean-Baptiste Bernadotte ska bli skrivare. Jobbet går ut på att vara en light-version av en jurist. Det kräver inte universitetsutbildning, men ett gäng år som lärling.
Ja, Jean-Baptiste är då 17 år gammal och han har börjat praktisera. Och det verkar som att han inte trivs med det. Och det skulle kunna vara en ganska dyster framtid som han går till mötes.
Jean-Baptiste har harvat på ett par år, men han är inte vidare nöjd med jobbet. Den här unga mannen har högre ambitioner än att fastna med näsan i lagboken och stanna kvar i den lilla hålan Pau.
Augusti år 1780, Pau, södra Frankrike. Ryktet har gått om de militära rekryterna som var på väg till den lilla staden, och nu är de här. Nyfikna stadsbor pillar förbi officerarnas kontor och försöker se vilka de är som vill pröva sin lycka. En ung man med lockigt svart hår, skarpskurna drag och en genomträngande blick stegar bestämt fram mot rekryteringsofficeren, kapten de Lassus från regementet Royal La Marine. Officeren mönstrar honom strängt från topp till tå. Är han redo att bli soldat i kungens trupper? Blir Frankrikes egendom? Är han medveten om att desertering kan innebära dödsstraff? Jean-Baptiste Bernadotte nickar. Han har ingen anledning att bli kvar i sin hemstad nu när hans far har dött. Nu väntar honom världen.
Så när hans far dör och ett rekryteringsteam från ett kungligt militärt regemente dyker upp i stan, passar Jean-Baptiste på att ta värvning.
Värvning som en menig soldat, det vill säga det är den lägsta positionen man kan ha i armén.
I september år 1780 blir han rekryt nummer 651 Bernadotte och marscherar rakt in i sin nya karriär. En karriär helt utan motstycke.
Precis som i så många andra sammanhang så kan militären vara en väg ut i världen.
Jean-Baptiste hamnar på Korsika där han blir kvar ett tag. Men det är inte här han träffar Korsikas mesta kändis för första gången. Deras möte ligger längre fram i tiden. Napoleon Bonaparte, som är 6 år yngre än Jean-Baptiste, är fortfarande bara en liten skolpojke. Men deras vägar ska alltså komma att korsas i framtiden, många gånger. Och det kommer inte alltid bli trevligt.
Jean-Baptiste blir känd som Belle Jambe, alltså han med de snygga benen. Och han är något längre än de andra och atletisk, och så har han sitt mörka, lockiga hår och blixtrande ögon. Och det är ju intressant att jämföra honom med Napoleon då, som är motsatsen. Han är liten och kort och lite kraftigt byggd, och han är lite slarvigt klädd och sådär. Men Jean-Baptiste, han är noga med sitt yttre. Han ser till att han alltid har korrekt uniform och korrekt klädsel, snygga, välputsade stövlar och så vidare, och välfriserat hår. Och det kanske är en del som tycker att han är lite väl teatralisk. Så, men det är till hans fördel i alla fall, för han blir, man lägger märke till honom.
Han är en duglig soldat, Jean-Baptiste, och han stiger i graderna. Men en borgarson som han har inte mycket till framtid i den kungliga armén. Det är adeln som kan avancera till de högre positionerna. För ståndssamhället Frankrike är en strikt aristokrati på 1780-talet. Börd går före meriter i alla lägen. Jean-Baptiste hänvisar till att bli max underofficer av något slag. Men något händer som förändrar allt. I både Frankrike och Jean-Baptiste Bernadottes liv. Faktum är att det ska komma att förändra hela västvärlden. I grunden. För i slutet av 1780-talet har det franska folket fått nog av svält, fattigdom och envälde. Påeldade av upplysningens idéer kokar de revolutionära stämningarna i Frankrike över, och revolten bryter ut den 14 juli år 1789. I svallvågorna av den drar revolutionskrigen igång. Frankrike går ut i krig mot Europas enväldiga kungar. Den kungliga armén är nu i revolutionens tjänst. Aristokratins tid är över, och det med besked. Ut med det gamla, in med det nya. Nu ska den gamla eliten rensas ut. En hel drös av adelsmän som har haft officerspositioner flyr utomlands när det står klart för dem att deras huvuden bokstavligen sitter löst i den här nya samhällsordningen. Och som man säger, den enes död, den andres bröd. Jean-Baptiste, som är klippt och skuren för revolutionens ideal, kan nu börja ta dubbla steg upp för karriärstrappan. För nu är det helt plötsligt meriter och inte börd som räknas. Jean-Baptiste avancerar snabbt. Redan 5 år efter revolutionens utbrott är han divisionsgeneral i den franska armén. Och han är en skicklig general vars trupper blir framgångsrika. Dessutom bangar han inte för att prova nya metoder som kan vara behändiga i striderna. Han vågar sig till exempel på den sprillans nya tekniken och flyga luftballong och spana på fiender. År 1797 leder han sina 20 000 man i ett halsbrytande fälttåg över Alperna. En marsch på 600 mil, mitt i den iskalla vintern och Alpernas svåra terräng. Målet är Italien. Och det är där han får stifta bekantskap med den ökända korsikanen. Han som kommer bli en av historiens mest kända figurer.
1797 så befinner sig Napoleon med delar av den franska armén i norra Italien, och han behöver förstärkning helt enkelt, och då blir Bernadotte den som får i uppdrag att förflytta en armé på 20 000 man över Alperna, och de kämpar i snöstorm. Först är det uppåt, 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 och sen ska de neråt, 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 det är halkigt och det är kallt, och det är jättejobbigt helt enkelt. Och sen kommer de fram till Mantua.
Bernadotte är utsänd för att bistå Napoleon Bonapartes trupper som har haft framgångar i Italien. Men väl där så finns det ingen mat och ingen lön till soldaterna. Bernadotte blir sur och klagar, och dessutom bestraffar han en av Napoleons män.
Och det här blir ganska så infekterat.
Det är nog lite stel stämning när de ses första gången, Bonaparte och Bernadotte. De är båda generaler, killar med ambitioner. Och vi kan nog utgå från att de försöker avgöra varandras styrka med blickarna.
Det kommer alltid vara en komplicerad relation mellan Bernadotte och Napoleon. De kommer ju att arbeta väldigt mycket tillsammans framöver, för det här är ju då första gången de möts. Och Bernadotte, han är vid det här laget 34 år, och han har nått höga officersgrader för sina insatser. Han har avancerat inom armén för det han har åstadkommit på slagfältet. Napoleon, han är något yngre, han är 27 år, och hans utnämningar har varit mer av det politiska slaget. Vissa utnämningar har han fått kanske inte alltid på ett så schysst sätt, renhårigt sätt, när han låter meja ner fransmän på gatorna när de gör uppror och så vidare, att det har något annat sorts styre. Samtidigt är båda väldigt ärelyssna, de är intresserade av makt och att avancera och så vidare, men på väldigt olika sätt.
Jean-Baptiste skriver själv om sitt möte med Napoleon. Det första intrycket som Bonaparte gjorde på mig var mycket egendomligt. Jag såg en liten figur, tvär i hållning och sätt. Han var klädd i en rock med stora fickor och med skjort som räckte ända ner till vaderna. Hans ansikte var anmärkningsvärt magert, hyn gulaktig, håret var slätt och pudrat, uttryckssättet bestämt och emellanåt myndigt. Den stiliga Bernadotte, med sin karisma och sociala kompetens, borde kanske kännas överlägsen den lite nerviga, yngre korsikanen med skevt kroppsspråk. Men trots att mötet avlöper relativt odramatiskt, känns nog den spirande rivaliteten redan nu. En sak har de gemensamt. De är båda övertygade om att monarkins tid är över. I framtiden kommer republiken och folket att segra. Det är en övertygelse som de båda minst sagt kommer få modifiera en smula i framtiden. Men trots sina ideologiska likheter är de båda ärelystna, maktsugna personligheter. Kraftmätningen mellan dem har bara börjat. Och inte bara på det politiska planet. För Napoleon Bonaparte har en gammal flamma. Det är en sydfransk flicka vid namn Desiree. Och hon och Napoleon träffades i Marseille för några år sedan. De var nog båda rätt förtjusta i varann. Men Desirées syster gick också och blev kär i en Bonaparte, Napoleons bror, och förlovade sig med honom. Och syrernas föräldrar tyckte väl att det fick räcka med en svärson av Bonaparte härkomst i familjen. Så det blev inget mellan Napoleon och Desirée. Deras förälskelse fortsätter i hemlighet. På 1700-talsvis genom romantiska kärleksbrev som skickas i smyg. Men det är inte de två som i slutet får varann. Även om Desirée och Napoleon alltså fortsätter att vara del av samma familj, eftersom deras syskon ju gifter sig. Några år senare, år 1798, presenteras nämligen Desirée för en annan framgångsrik militär. En örnnäst snygging, vår Jean-Baptiste förstås. De passar bra ihop och han friar till henne efter bara ett par veckor. Desirée tackar ja, de gifter sig och får redan året därpå en son, Oscar.
Det har ju behandlats på många håll det här med kärleksförhållandet mellan Desirée och Napoleon, där man många då menar att Napoleon är hennes stora kärlek och det är inte lika passionerat mellan Desirée och Jean-Baptiste.
Så Jean-Baptiste är alltså svåger till Napoleons bror. Och kanske är en annan sorts svåger, buksvåger, till Napoleon själv. Ja, i alla fall om man ska lita på Napoleon. Men det ska man nog inte. Han skriver i brev att han minsann har legat med Desirée, men det får vi ta med en rejäl nypa salt. Att det finns rivalitet mellan de båda männen är i vilket fall tydligt. Men det ska visas i det långa loppet att Desirée drog vinstlotten när det blev Jean-Baptiste Bernadotte hon gifte sig med, och inte Napoleon. Men vare sig Desirée eller Jean-Baptiste, eller för den delen resten av världen, har hört från den ättriga generalen från Korsika för sista gången. Båda männens karriär går spikrakt uppåt. Bara några år senare har Jean-Baptiste Bernadotte avancerat till krigsminister i revolutionens Frankrike. Men Napoleon Bonaparte siktar lite högre än så. I november år 1799 ställer han till med statskupp i Paris.
Han störtar direktoratet och han gör sig till konsul. Ja, han är ju skicklig där. Napoleon, han har ju backning. Han har då lojala soldater. Men det handlar också om det här att kunna retoriskt få med sig även motståndare. Och han har sina spioner som lyssnar och så att han vet ungefär vilka han kan lita på. Och Bernadotte, han befinner sig lite i bakgrunden men kommer så småningom att få en framträdande roll.
Och det är precis i sekelskarven mellan 1700- och 1800-talen som både Gustav IV Adolf i Sverige och Jean-Baptiste Bernadotte i Paris får stora skälvan. Bernadotte, som är mitt i händelsernas centrum, går under jorden ett tag. För med det här nya styret vet man aldrig vad som händer. Han har med egna ögon sett turen under franska revolutionen, där i stort sett vem som helst kunde bli avrättad när som helst. Så han ligger lågt. Men Jean-Baptiste Bernadotte behöver inte vara ängslig över att Napoleon ska rensa ut honom ur leden, visade sig. Istället blir han utnämnd till marskalk av Frankrike, den tjusigaste militära utmärkelsen man kan få. Fast det är nog för att han måste som Napoleon genom titeln, inte för att han vill. För det stämmer att han ser Bernadotte som en ganska farlig rival. Och han vill inte se honom få för mycket makt eller alliera sig med ett fiendeläger. Bättre då följa principen att hålla vännerna nära, men fienderna ännu närmre, och sätta Bernadotte i tjänst hos sig själv. Och det finns en massa jobb för den duktiga generalen Jean-Baptiste Bernadotte. Men Napoleon, som ganska snart utropar sig till enväldig kejsare på livstid, fortsätter krigen i Europa. Och det dröjer inte många år innan de når även den nordliga utposten Sverige. Gustav IV Adolf ser på Napoleon som ett livsfarligt hot. Ett monster av bibliska mått som måste undanröjas. Och 1805, året efter att Napoleon har utropat sig själv till kejsare, slår Gustav IV Adolf till och förklarar krig mot Frankrike. Det är på pappret inte alls en dålig idé. Den franska kejsaren ligger rätt risigt till. Hans flotta är mer eller mindre kvaddad efter det berömda slaget i Trafalgar. Hans soldater är less på kriget och dessutom börjar krigskassan att sina. Därtill har fransmännen mäktiga fiender. Både Ryssland och Storbritannien vill sätta stopp för Napoleons aggressiva erövringshets. Och eftersom Ryssland och Sverige står på samma sida, båda vill alltså trycka till Napoleon, riskerar Gustav IV Adolf inte något tvåfrontskrig, utan har ryggen fri österut. Det är alltså ett alldeles utmärkt läge att slå till, i teorin. Men i praktiken går det betydligt sämre. Det svenska fälttåget söderut går åt skogen och svenska Pommern invaderas av fransmännen. Och innan Gustav IV Adolf vet ordet av, händer det som inte får hända.
Stockholm år 1807. Kungens utrikespolitiska rådgivare Fredrik Wilhelm von Erenheim tittar förbluffat på kungen och skakar på huvudet. Säga upp vapenvila mot Frankrike på grund av ett rykte. Men kungen, vit i ansiktet av ilska och viftande med skakiga händer, framhärdar. Vilddjuret Napoleon, som hämtat från Bibelns historia om apokalypsen, kommer att krossa dem. Det där ryktet kommer att bli sanning. Nu när Napoleons trupper har besegrat de ryska är nästa steg att ge sig på Sverige från alla håll. Invadera och utradera det svenska riket från världens kartor helt och hållet. Östfronten, som förut var säker, är nu en dödsfälla. Gustav IV Adolfs ögon lyser av desperation. Avgrunden är nära. Förstår inte Erenheim det?
En av de viktigaste aktörerna i den här hänsynslösa planen är Jean-Baptiste Bernadotte. För nu får han uppdraget att leda en invasionsarmé mot Sverige. Han, som är en god general, pluggar på så mycket han kan om landet. Om geografi, statsskick och hur den svenska militären funkar, eller inte funkar. I mars år 1808 tar han sina trupper till Danmark, som är allierade med Frankrike. Och sen väntar han i Köpenhamn på anfallsorder. Snart ska den Napoleon-hatande kung Gustav IV Adolf tvingas in i ledet. Men det kommer ingen order om attack. Jean-Baptiste och hans trupper får återvända söderut. Och i november året därpå, 1809, är han faktiskt mer eller mindre sysslolös.
Bernadotte, han har haft sina utnämningar. Han har varit krigsminister, han har varit Frankrikes ambassadör, han har varit generalguvernör och så vidare. Och ett tag så är det också på tal att Bernadotte ska bli ambassadör eller guvernör i Amerika. Frankrike äger ju Louisiana fortfarande i början av 1800-talet. Så att han befinner sig lite i det läget. Han är beredd att kanske lämna Frankrike och fara västerut.
Men det kommer inte bli västerut som han beger sig. Bernadotte kommer nämligen snart att få ett jobberbjudande han inte kan motstå. Från ett helt annat och oväntat håll. Ryssland korsar den svensk-finska gränsen i februari år 1808. Kriget mot Sveriges arvfiende är ett faktum. Och det dröjer inte länge innan det är uppenbart för alla att ryssarna har tagit kontroll över Finland. Förlusten är tung. Det sista av det svenska stormaktsväldet är nu söndersmulat. Den svenska nationella identiteten får sig en rejäl törn. Helt plötsligt är Sverige ett förödmjukat fjuttland i norr. Och skulden för alltihop läggs på Gustav IV Adolf. Konspirationerna frodas i missnöjet och planer om både statskupp och kungamord tar form. Men Gustav IV Adolf slipper att dela sin pappas öde, att mördas av sitt folk. Däremot ryker han illa kvickt från tronen på ett annat sätt. Det genomförs en statskupp där kungen under först rätt dramatiska former infångas och sen under rätt odramatiska former undertecknar sin tronavsägelse.
Den nya regeringen arbetar då fram en ny grundlag, 1809 års regeringsform. Och den, framförallt så begränsar den kungens makt från enväldet på Gustav III:s tid till någonting helt annat nu. Och det här kan man säga lägger då grunden för den kommande demokratin Sverige. Och 1809 års regeringsform gäller ju in i vår tid. Så den håller, kan man säga.
Det räcker inte med att bara avsätta Gustav den fjärde Adolf. Hans son, prins Gustav, fråntas också rätten att vara kronprins. Den avpoliterade kungen och hans familj är inte ens välkomna i landet längre, utan lämnar Sverige i december år 1809. Gustav den fjärde Adolf kommer aldrig mer att återvända till sitt hemland. Den gustavianska grenen av den Holsteins-Gottorpska ätten är bruten. Gustav den tredje ättlingar är för evigt bortschasade från den svenska tronen. I Sverige blir istället Gustav den tredjes bror, hertig Karl, kung Karl den trettonde. Men han och hans fru Hedvig Charlotta har inga barn, och de är båda rätt i åren komna. Hedvig Charlotta är 50 år och Karl den trettonde 60 plus. Det kommer inte bli någon kronprins av deras blod, det är en sak som är säker. Men Sverige måste ju ordna ihop en tronföljare, annars kommer läget att bli ohållbart när Karl den trettonde dör. Och han är i ärlighetens namn redan rätt skruttig. Så man slår till och importerar en kronprins. Det är väl inga konstigheter?
Det har ju skett många gånger i olika länder, i olika tider. Och det är då man tittar på den här Christian August. Och det är inte helt oproblematiskt med en dansk prins, eftersom Danmark har varit den stora fienden under långa tider. Och sen går det som det går.
Den nya kronprinsen kommer från Danmark och heter Christian August. Men det tycker man klingar lite väl danskt. Påminner kanske till och med om den leda Christian Tyrann från 1500-talet. Så man döper raskt om honom till Karl August. Den nya kronprinsen installeras i början av 1810 och allt är frid och fröjd. Men säg den lycka som varar. I maj, när den nyanlända Karl August är i Skåne och inspekterar ett regemente, trillar han pangbom av sin häst och sten dör. Det här är inte vad svenskarna behöver. Först det katastrofala är att förlora en tredjedel av landet till Ryssland, för att inte tala om att behöva utstå krigets faser. Sen en massa stök och avsättning av landets konung. Och nu, när det ändå verkar ordna upp sig till slut, så dör den nya kronprinsen knall och fall. Det här måste vara någons fel. Och denna någon måste straffas.
Stora Nygatan, Stockholm, juni år 1810. Kistan med den döda kronprins Karl August har färdats med häst och vagn genom hela landet. Och den kungliga begravningsprocessionen har långsamt gått genom Stockholm. Via Liljeholmen och sen Hornsgatan fram till Södermalmstorg har det dystra följet rullat. Nu skumpar vagnarna långsamt fram på Stora Nygatans kullerstenar. Axel von Fersen, Sveriges riksmarskalk, tittar ut från vagnens sidenklädda interiör. Betraktar folkmassan som fyller gatan. Det är inga vänliga uppsyner han blickar ut över. Ansikten förvridna av ilska blossar till när de får syn på von Fersen. Och ropen börjar skalla. Giftmördare och landsförrädare, skriker den uppretade folkhopen. Rösterna blir fler och fler. Och von Fersen rycker till när vagnen börjar gunga fram och tillbaka. Så träffar de första stenarna karossen. Riksmarskalken är uppenbart oroad. Men samlar sig och stiger ur vagnen för att tala den vildsinta pöben till rätta. Det måste röra sig om ett missförstånd. Men så snart han gläntar på vagnsdörren inser han att det var ett katastrofalt beslut. Den här rasande skocken kommer inte nöja sig förrän blodet färgat kullerstenarna röda.
På Stora Nygatan slits riksmarskalken Axel von Fersen bokstavligen i stycken av folkmassan. Den fruktansvärda misshandeln är utdragen.
En av de otäckaste händelserna i vår historia, när Axel von Fersen blir brutalt lynchad mitt framför vakterna och mitt i stan.
Von Fersen dör till slut när en man knäcker hans bröstkorg genom att hoppa på revbenen. Människor är ursinniga, delvis på grund av en konspirationsteori som florerar om att det är von Fersen och hans syster Sophie Piper som ligger bakom kronprinsens död.
Rykten om att det skulle vara just syskonparet Axel von Fersen och Sophie Piper som rent av har förgiftat den här danske prinsen. Det genomförs en obduktion och man konstaterar att han inte alls har blivit förgiftad, men det här kommer inte ut. Så det här med fake news, det är inget nytt.
Sophie Piper kommer undan med livet i behåll, men mordet på Axel von Fersen visar att Sverige är i rätt kraftig obalans. Nu behövs det en fast hand som kan styra upp det här. Och det är snabbt. Riksdagen samlas i Örebro och försöker febrilt att komma på en lösning på hela den här härvan. Vem ska nu ta över rollen som svensk arvfurste? Ännu en dansk prins står på önskelistan. Men det finns också de som tycker att det vore bra att välja någon som har tumme med Europas mesta gigant just nu, Napoleon. Så en fransman, kanske till och med en fransk marschalk skulle sitta fint, föreslås det. Men nix, valet faller på en dansk prins. Och kurirer skickas till Paris för att få Napoleons tumme upp för valet av tronföljare, eftersom ett godkännande från honom är lika med färre utrikespolitiska problem. Ja, man skickar två kurirer för att vara säker på att få fram budskapet, även om en av dem skulle råka komma bort på vägen. Dublettkuriren heter Carl Otto Mörner. Och han är en minst sagt oblyg ung man med en helt egen agenda.
Carl Otto Mörner, en joker verkligen. Han tar eget initiativ. Han är egentligen ute i ett annat uppdrag, men han söker upp marskalk Bernadotte i Paris. Och han ser till att få ett möte med Bernadotte. För han har nämligen en idé.
Den 25 juni år 1810 står en förmodligen något förvånad Jean-Baptiste Bernadotte framför svensken Carl Otto Mörner och får sitt livsjobberbjudande. Här kan man ju tänka sig att Bernadotte, som har den franska revolutionen och de republikanska tankarna att tacka för hela sin karriär, kanske är lite tveksam till att gå och bli kung. Men ja, de republikanska ränderna verkar inte sitta i så hårt, för han säger ja. Och helt ärligt, det är väl ändå ett erbjudande man inte kan tacka nej till. Dessutom har han kanske inte så mycket bättre för sig, för han är i stort sett arbetslös för tillfället. Napoleon däremot, han är mindre peppad på idén. Han har ju känt Bernadotte på pulsen länge och känner till hans potential. Om bernäsaren nu får ett helt eget kungarike finns det en risk att han ställer till problem och mopsar upp sig mot Frankrike. Men till slut måste den franska kejsaren ändå acceptera att det är så det kommer bli. Och kanske blir det inte något problem för Napoleon, eftersom Jean-Baptiste Bernadotte är en del av den bonapartiska storfamiljen. Hans fru Desirées syrra är ju gift med Napoleons bror. Och Desirée och Napoleon, de har som vi vet en egen och högst personlig historia. Så kanske kommer familjebanden att vara tillräckligt starka för att undvika konflikt. Blod är ju tjockare än vatten. Men då har han fel. För när han försöker få Bernadotte att skriva under ett löfte om att aldrig ta till vapen mot sitt gamla hemland Frankrike, vägrar Bernadotte. Hans lojalitet ligger numera hos det nya landet, Sverige. Okej. Okay. Så Jean-Baptiste Bernadotte har sagt ja till att bli svensk prins. Men den svenska riksdagen förväntar sig att kurierna i Paris ska komma hem och berätta att den franska kejsaren har gett sitt gillande åt att en dansk kille ska bli rikets tronföljare. Hur reagerar de när den självutnämnde topprekryteraren Mörner dyker upp och presenterar sin egen joker?
Mörner får ju skäll i Sverige för att han har gjort något sånt här. Det var inte alls hans position på något sätt att gå tillväga på det här viset.
Trots att Mörner får skäll för sitt initiativ så kanske Bernadotte inte är en så usel idé ändå. Han är ju en skicklig militär, har släktband med Napoleon och så har han något som smakar extra gott i ett ekonomiskt skruttigt Sverige.
Bernadotte har under de här åren också blivit en oerhört förmögen man. Strider man för ett land så får man ofta betalt. Man får ett rejält arvode. Samtidigt har han också andra inkomstkällor. Han blir tilldelad olika gods, egendomar. Och när han är generalguvernör så ingår det också en ganska så stor årlig inkomst. Så att han har ju blivit mångmiljonär under de här åren i dagens penningvärde.
Jean-Baptiste Bernadottes privata förmögenhet kan hjälpa till att reglera den svenska statsskulden. Det är i alla fall vad många hoppas på. Och med de tungt vägande argumenten väljs han mot all förmodan till Sveriges arvfurste på riksdagen i Örebro den 21 augusti år 1810. Och beslutet firas med ett riktigt fylleslag. Och oväntat nog är det prästerna som driver av den vildaste festen. Ärkebiskopen bjuder hela prästståndet på middag och det hela blir en brakfest. Ett ögonvittne skriver om kalaset i ett brev. De värdiga fäderna raglar flocktals på gatorna i fullt dagsljus. Själv såg jag ärkebiskopen, åtföljd av 10 eller 12 mer eller mindre rusiga präster, bringas hem klockan 1 på natten. Ett sånt bakanaliskt tåg har jag aldrig sett utom på tavlor. Det verkar i alla fall som att åtminstone ett av de 4 ständerna i riksdagen är nöjd med sitt val av Bernadotte. Den unga borgarsonen från Pau, som tyckte att kontorsjobbet som skrivarlärling var så trist att han tog värvning i det militära, har nu gjort en makalös kometkarriär. Och det är på sina meriter som han har tagit sig fram. Ett tydligt tecken i tiden. För den här gången har alltså svenskarna tagit sig en kronprins som inte är av kunglig börd. Inte ens adlig.
Och det känns ju helt osannolikt att man accepterar en kronprins av så låg börd. Men helt plötsligt så är situationen en helt annan. Och politiskt så ser man att det har sina fördelar.
Oktober 1810. Den täckta vagnen skakar sig fram på den gropiga vägen. Och mannen som sitter längst in i ekipaget lägger för 20:e gången ifrån sig sin bok. Det går inte att läsa i allt det här skramlandet. Han tittar istället ut genom vagnsfönstret och ser skog. Det är i stort sett allt han har sett på resan sedan han klev på i Kristianstad. Skog och åter skog. Och mörkret verkar falla tätare och snabbare för varje oktobertimme som går. Ibland passerar han bebyggelse och ser till och med lite folk. Men de ser gamla ut i sina luggslitna kläder och lappade skor. Ett stråk av besvikelse drar över Jean-Baptiste Bernadottes uppmärksamma ögon. Och dragen kring munnen hårdnar. Hans nya land ser än så länge fasligt dystert ut.
Det Sverige som Jean-Baptiste Bernadotte är på väg för att ta över är så ett stukat land som har gått från att vara en av Europas mesta militära stormakter till att nu ha förlorat 1/3 av sin landyta till sin gamla fiende Ryssland. Dessutom har man alltså minst sagt haft en del otur och kaos med landets styre och arvsföljd. Bernadotte som kommer från ett av världens mäktigaste länder och har bott i världsstaden Paris med över 500 000 invånare kanske en smula förfärad över skicket som hans nya land är i. För Sverige är fortfarande en glesbebyggd nordlig avkrok år 1810. Det finns bara 4 städer i landet med en befolkning på fler än 10 000 personer. Huvudstaden Stockholm är mer eller mindre en landsortshåla jämfört med Paris. Ungefär 65 000 personer bor där och många av dem lever mer eller mindre i ständig sanitär olägenhet. Sopor slängs i allmänhet direkt ut på gatorna och sjukdomarna frodas.
Men den stora befolkningsökningen och tillväxten, den ligger framåt i tiden fortfarande. Och hela utvandringen till Amerika, det är också någonting som ska komma. Men vi befinner oss inte där riktigt ännu.
Vi mälar en strand utanför Stockholm, förtöjer båten vid Drottningholms brygga och Jean-Baptiste Bernadotte kliver i land vid slottet den 30 oktober år 1810. Där får han för första gången träffa kung Karl XIII och drottningen Hedvig Charlotta. Och några dagar senare tas han emot i huvudstaden. Där får den fortfarande rätt hunkiga 47-åriga kronprinsen en ny pappa. Han blir officiellt adopterad av Karl XIII. Grattis, det blev en son. Dessutom får han ett nytt svenskt namn, Karl Johan. Och den nyblivna farsgubben Karl XIII är gammal och halvsenil. Så adoptivsonen och kronprinsen Karl Johan får genast sätta igång och regera. Det verkar gå till ungefär så här vid regeringssammanträdena. Karl XIII öppnar mötet, sätter sig sen ner, tittar med mild och kärleksfull blick mot sin adoptivson och slumrar sen till medan Karl Johan tar över taktpinnen och håller i mötet. Det verkar funka för alla. På pappret är Karl XIII fortfarande regent över Sverige, men i praktiken är det Karl Johan som bestämmer. För Sveriges nya kronprins är ju ingen fjunig tonåring utan en vuxen och erfaren man som är van att peka med hela handen. Och peka med hela handen, det gör han. För trots att han en gång i tiden var general i revolutionsarmén och kanske till och med trodde på republiken framför monarkin så kör han på en auktoritär regeringsstil nu när han väl har gått över till kungalägret. Men är det inte något som saknas i den här bilden? Karl Johan anlände solokvist till Sverige. Men det är ju så smidigt att den nya kronprinsen liksom kommer med ett komplett paket. Han har redan fru och tronarvinge avklarad. Den lilla familjen, frun Desiree och sonen Oscar, har fått stanna kvar i Frankrike ett par månader. Men i slutet av december år 1810 anländer den nya kronprinsessan till landet. Och även hon får ett nytt namn, Desideria. Sonen Oscar däremot, han får behålla sitt namn. Karl Johan och Desideria är ett stadigt par. De har varit tillsammans sedan slutet av 1700-talet. Och nu när han är Sveriges blivande kung har hon ju inte så mycket annat val än att haka på och flytta dit. Men det är inte en glad kronprinsessa som anländer till Sverige. Och hon tänker inte stanna särskilt länge.
Att bli kronprinsessa av Sverige, det smakar naturligtvis mums. Men samtidigt så inser ju Desiree att hon måste lämna händelsernas centrum. Hon har befunnit sig mitt i Paris, i societén. Hon kan prata med andra på sitt språk. Hon har koll på det senaste när det gäller mode kanske. Och hon vet hur man för sig i de parisiska salongerna. Och så kom hon till Sverige. Hon trivs inte alls i detta vargarnas land och hon flyr tillbaka till Paris.
Desideria trivs så dåligt att hon sticker från Sverige i juni året därpå. Och kommer inte tillbaka förrän 12 år senare. Inte ens när hennes make går från att vara Sveriges kronprins till att krönas till landets kung återvänder hon. Det är först när det är dags att skeppa dit en prinsessa till sonen Oscar som hon kommer tillbaka till Sverige. Och livet i Sverige blir motigt för henne. Varken hon eller Karl Johan lär sig någonsin någon ordentlig svenska. Och att de inte pratar svenska är lite opraktiskt. Karl Johan måste ständigt ha tolk för att kunna kommunicera med sin stab. Språkförbistringarna leder också till en del, ska vi säga, komiska situationer.
Språkförbistringar, det är ju Desiree också med om när hon stiger i land i det nya riket. Och hon färdas genom Skåne och då är det här berömda när folket hyllar drottningen. Vive la reine, vive la reine. Och egentligen är det då de skånska bönderna som säger att vi vill ha regn, vi vill ha regn. Men i Desirées öron så låter det som vive la reine på franska. Men jag ska inte svära på att det är sant. Det kan vara en liten sån här påbättrad historia. Så lite svävande sådär. Men den är ju rolig.
Men att Karl Johan inte behärskar svenska hindrar honom alltså inte från att vara en mycket handlingskraftig regent. Han styr med fast hand och gör sitt bästa för att bygga upp ett starkt land till varje pris. Och nu är det Sverige som hans franska hjärta bankar för. Det kommer Napoleon, hans förra kejsare och familjemedlem, att bli varse. För i mars år 1813 går Sverige med i en koalition mot Frankrike. Och den här gången riskerar man inte att det går åt skogen på samma sätt som det gjorde för Gustav IV Adolf för 11 år sedan. För nu lär inte Ryssland alliera sig med Napoleon igen. Han har nämligen året innan begått sitt kanske största misstag.
September år 1812. Den största armén som världen hittills har skådat marscherar med siktet på Moskva. 670 000 soldater ska besegra Ryssland på hemmaplan. Landskapet de trampar fram igenom är sönderbränt och dött och byarna övergivna. Oroväckande snabbt närmar de sig den ryska huvudstaden, helt utan att möta motstånd. Och så känner de lukten av den täta röken som sveper miltals över den ödsliga terrängen. Moskva står i brand. Napoleons styrkor har gått i den ryska fällan. Den brända jordens taktik har lurat dem att ta sig längre och längre in i landet, men det finns inget att erövra. Nu är de fast i ödeland med sinande proviantförråd och en växande desperation. Och runt hörnet väntar den mäktigaste och dödligaste av fiender som de här soldaterna någonsin har mött.
Det är inte första gången som Ryssland tar till den här strategin. Till exempel Karl XII fick smaka på den på 1700-talet. Men trots att Napoleon faktiskt läst om Karl XII:s ryska fälttåg gör han samma misstag. Och fällan slår till med full kraft. För strax efter att trupperna kommit fram till Moskva plockar ryssarna fram sitt mest effektiva vapen, vintern, med sin sibiriska dödskyla. Tunnklädda soldater har ingenting att sätta emot. Av Napoleons 670 000 starka manarmé återvände cirka 90 000. Nederlaget är förkrossande. Och nu, år 1813, samlar sig andra stormakter i Europa för att göra slut på den franska kejsarens framfart en gång för alla. Karl Johan och Sverige ansluter sig till skaran. Och han har planer på mer än att bara nita sin gamla chef Napoleon.
En viktig anledning till att utse Bernadotte till kronprins av Sverige, det är att man ser möjligheten att ta tillbaka Finland från ryssarna. Men så kommer det inte att ske. Bernadotte tittar på kartan helt enkelt och ser att geografiskt så är det ju Norge som ska tillhöra Sverige. Det är ju mycket smidigare. Och så han överger tanken på Finland och han ser till att istället ha en god relation med kejsaren av Ryssland, Alexander den förste.
Och det går enligt plan. År 1814 norpar Sverige åt sig Norge från Danmark, som tidigare styrt där. Den svensk-norska unionen blir ett faktum, oavsett vad man tycker i Norge. Och Napoleon besegras slutligen vid Waterloo år 1815. Det som Gustav IV Adolf hade hoppats på 11 år tidigare är nu avklarat. Den gamla rivalen Napoleon är störtad och Sveriges heder är åtminstone delvis återupprättad. Man kan nog säga att det går rätt bra för Karl Johan med andra ord. Och han är ganska poppis bland folket. Men han har ändå en noja. Han är lite nervös över att de gamla gustavianerna ska dyka upp igen och kräva att Gustav IV Adolfs son ska återinsättas som kronprins. För det var verkligen inte alla som ville avsätta den förre kungen när statskuppen ägde rum år 1809. Och de finns kvar. Hotet från det förflutna jagar Karl Johan, som gör sitt bästa för att bekämpa det hela. Och han tar till alla medel han kan komma på. Även sånt som går emot tidens moderna principer om yttrandefrihet.
Det tycker inte Karl Johan är något konstigt att inskränka på tryckfriheten när det gäller det. Och det här kommer ju många att reagera mot så småningom med framväxten av den nya tiden. Och när man börjar utveckla tryckkonsten än mer.
Kanske överreagerar han. För Karl Johan sitter stadigt. Och när Karl den XIII dör i början av år 1818 blir tronskiftet högst odramatiskt. Den gamla kungen har ju varit rätt senil och kronprinsen har i praktiken styrt landet sedan han kom till Sverige för 8 år sedan. Men i den svenska kungalängden har något stort hänt. För när Karl Johan kröns till Karl den XIV Johan den 11 maj år 1818 släcks den tidigare kungaätten ut och Sverige får en ny dynasti, familjen Bernadotte. Och när kronan placeras på hans huvud är han framme vid slutstationen för den mest maxade klassresan uppåt man kan tänka sig.
När kungen ligger på sin dödsbädd, då är han i 80-årsåldern och han är trött och svag. Och då diktar han för sin son Oscar, som då blir kung efter honom, att jag längtar inte efter döden, men jag fruktar den inte. Jag har levat i 80 år och naturen tar ut sin rätt. Ingen har visat upp en karriär som liknar min. Och det kan man verkligen säga om Karl den 14 Johan, att hans karriär är ju enastående från den här enkla början genom revolutionsåren och det som händer i hans hemland Frankrike, som gör att han har en helt unik möjlighet att avancera i samhället socialt och inom det militära, som blir hans väg, där han till slut blir erbjuden en kungatron.
Karl den 14 Johan blir på sätt och vis både den första och sista i ledet av Sveriges kommande monarker. Han är den första kungen i den Bernadotteska blodslinjen, men han blir den sista kungen i Sverige som har någon större makt. För den utövande monarkins tid är på upphällningen. Men det hinner Karl den 14 Johan inte uppleva. När hans tid på tronen är över, år 1844, väntar demokratin runt hörnet. Sverige är på väg att bli ett helt nytt samhälle. Och det kommer med historieboksmått mätt att gå undan. Inom bara 100 år kommer en ny värld att ha sett dagens ljus. Och Jean-Baptiste Bernadotte, som blev Karl den 14 Johan, är själv ett levande bevis för det paradigmskifte som Sverige är på väg in i. Republikanen som gjorde raketkarriär och blev kung banar motsägelsefullt nog vägen för en framtid där allt gammalt inom sin tid kommer skälpas över ända. Men Jean-Baptiste Bernadottes osannolika bedrift hade inte varit möjlig utan en annan odyssé. Den ultimata klassresan neråt, Gustav den fjärde Adolfs livshistoria. Den avsatta svenska kungen, som går från att vara Sveriges arvfurste och konung till att kickas av tronen, slängas ut ur sitt fädernesland och sluta sina dagar som en ensam, alkad och tragisk figur på ett schabbigt värdshus i Schweiz.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, Tove Palén och Nils Svennem Lundberg.
Huset Bernadotte är ju inte äldre än det att Desiree lever till 1860 och hon får vara med om att bära fram en liten prins på en silverbricka, och det är han som kommer att bli Gustav den femte, som i sin tur har hållit i nuvarande kungen Karl den sextonde Gustav. Så att kungahuset Bernadotte är ju inte äldre än så. Det är bara ett hopp på två generationer egentligen. Så är vi tillbaka till Jean-Baptiste och Desiree som kommer till Sverige.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.